Nej, men likt den mycket, mycket bra filmen Den långa färden från 1971 så fanns det ju en banjo-duell. Och här ville man ju ha en flöjtduell för att skapa någon typ av filmkonst. Men 99,9% av alla människor har glömt av den här flöjtduellen.
Varmt, varmt och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Geekpodden. Och nu kan ingen höra dig skrika, för vi kommer åka till rymden. Vi kommer grotta ner oss i Alien-universumet. Denna fantastiska sci-fi-värld som Ridley Scott gav startskottet till. Och som nu börjar växa i massiv fart. Det är jag, Fredrik, som sitter här bakom spakarna, men inte ensam. För till höger om mig har jag...
Florian Lindblom
O'Hara, vår sköna britt här som också älskar film generellt.
Jag tycker det är ganska bra nu när man har varit med i den här podden i 11-12 år att man har dig som alltid sammanfattar mitt namn. För jag har gjort lite min grej nu att säga namnet så snabbt som möjligt. Men ifall det skulle vara en ny lyssnare så är du alltid den som är lite på tå där och saktifierar mitt namn. Det tycker jag är väldigt bra.
Jag brukar ju få översätta typ allt du säger ibland för du pratar så fort, Florian. Men hej, det ska ju gå undan och emellanåt. Innan vi ger oss in i denna rymd-saga så... ska vi bara liksom kolla läget lite här, vad vi har gjort för popkulturellt det senaste. Och jag tänker, Florian, du får börja.
Åh, herregud. Du vet, är man en sån rå nerd som jag är så är det ganska mycket. Men vi droppar några snabba grejer. Det är ju Last of Us 2-säsongen nu som rullar på HBO Max.
Så
det är klart.
Och vad tycker du om den så här långt? Vi har kommit halvvägs ungefär.
Jag tycker den är skitcool. Sen är det ju lite roligt att hon som spelar Abby då, för de som vet det, den skådisen. Det var ju hon jag hade hoppats för 2-3 år sedan skulle spela Ellie. För jag tycker hon påminner väldigt mycket om Ellie. Så den här kontrasten blir vad den blir. Sen är ju Bella Ramsey ett kanonjobb ändå. Så att det är ingenting man stör sig över. Men det känns bra. Jag laddade faktiskt ner Last of Us 2 igen. Jag har inte spelat den här HD-versionen som har kommit till PS5. Så det ska bli kul. Sen grottade jag ner mig i... GTA 4 faktiskt.
Är det för att värma upp för det kommande sexan eller?
Ja, men jag har ju varvat GTA 3, Vice City, San Andreas, GTA 5 alltså, och spelat lite GTA 4, men jag har liksom aldrig tagit med den storyn, så nu sitter jag och göttar mig med det lite. Och jäkla vad trevligt det är alltså. Det är ju serbiska, ryska, östeuropeiska gangstrar i Liberty City då, som är ett typ av New York. Och man börjar lite i den här ryska konklaven delen av New York, lite som Anora-filmen nu som slog igenom. Och så ska man liksom get to the top. Sen en annan rolig grej, jag var hos min gode vän Öga igår och så kollade vi på 12 avsnitt av samma tv-serie. Vi kollade på The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret.
Aldrig hört talas om. Jag trodde du skulle säga Andor, att ni bara plöjde den, för jag vet att du gillar Star Wars. Men vi kommer till den om en liten stund.
Ja, den tänker jag att du ska droppa sen. Nej, så det pluggade vi. 12 avsnitt. Det handlar om två amerikaner, eller framförallt en amerikan som ska kränga en ny typ av energidryck på den brittiska marknaden. Så han ska ta sig till London och liksom göra succé med en riktig pissig energidryck och se och följa det här och framförallt tugget och hur det är skrivet. Och den gör ju nära av allt alltså som liksom har med England att göra. Så den måste jag ändå rekommendera för att den är så fruktansvärt våghalsig. Det är en jävligt bra fråga. Men jag tänker vi lever i Playpilots tid. Ni vet den där hemsidan som man går in på. Det är bara gå in på Playpilot och söka på The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret. Så det kan jag rekommendera.
Just det, jag fattar inte att du hinner med. Men så, ja, har du gjort mer?
Jag har gjort massa mer. Men jag såg också filmen Borderlands 1 igår. Alltså Borderlands, den baserad på tv-spel.
Jag gillar att du säger ett pris om den skulle få en uppföljare. Med tanke på hur sågad den var så lär det aldrig hända.
Nej, den får 1 av 5 så det skriker om det. Men det finns ju alltid den oseriösa världen där ute. Där någon kanske får för sig att göra en uppföljare. Då kommer jag se den också.
UV-boll.
Ja, UV-boll. Men jag är lite så här, jag har ögat ur svaga för att se 1 av 5. Filmer och det var exakt det vi såg med den, så att vi lyckades.
Vad var det som gjorde att den failade? För det är ju en rymdfilm, den bygger på ett tv-spel, det handlar om ett gäng lite som Guardians of the Galaxy. De beger sig i någon konstig värld, de är ett konstigt gäng och så ska de göra konstiga uppgifter och så händer konstiga saker.
Tråkiga och plastiga karaktärer i det fattig värld, det som liksom, om man kan uppskatta någonting så är det väl att miljöerna är lite småcoola, men det är så här, det är så datoranimerat och så här, så att man känner ändå att det bara är plastigt tyvärr, och sen är det nu helt själlöst, alltså skurkan och allting, det finns liksom ingenting att hämta där.
Nej, vad tråkigt att höra. Jag kan ju säga den raka motsatsen om en annan tv-serie som heter Andor. Och det är då, den utspelar sig i Star Wars-universumet. Alla säsonger finns på Disney+. Och jag får ju säga att det här är, alltså vi har ju blivit extremt bortskämda med bra serier i både förra året, men inledningen av år är också helt sjuk. Daredevil var ju också ett bra exempel på hur man har, kan växla upp i ett universum. Här så får vi det, kanske det bästa som kanske någonsin har bjudits på i Star Wars värld. Men serien är, den skiljer sig från Star Wars, alltså det är någonting annat. Det här är ett ganska tungt, mörkt drama om uppoffring, revolution och översittande totalitär makt. Där man då får följa Andor som en av de här rebellerna som är kanske historiemässigt i loren, Star Wars-loren, en av de viktigaste karaktärerna tillsammans med Stellan Skarsgård, Luthien, och även då Mon Mothma som är, då är, faktiskt är kvar fram till originaltrilogin. Och faktiskt överlever även den, så hon är ju ledaren då för rebellerna och den nya republiken så småningom. Och det här är så bra att och den går in i magen också, för den, det är inte de här åh nu ska vi slåss med lasersvärd i var 50 minuter, utan det här är på riktigt. Du kan verkligen relatera till karaktärerna, deras karaktärsutveckling är, alltså den är grym. Skådespelarna är helt, de har ju fått in Andy Serkis och Stellan Skarsgård, alltså de har fått in hur många grymma skådisar som helst, och manuset extremt välskrivet. Fotot är i absolut världsklass och älskar, de har troligtvis haft världens bästa scenografiteam, för de har byggt upp allting. Det är inte den här dataanimationerna, utan det är verkligen de har utgått från det här 70-talet som var i de första filmerna och liksom byggt upp allting. Och det är så snyggt. Och då, oavsett vilken värld de är, varje värld har sin egen stil, sin egen ande, sin egen själ. Och det verkligen går rakt in.
Alltså när jag har spelat in podd med dig i många år, och jag vet ju när du hypar över grejer, och generellt sett tycker jag faktiskt att du brukar ha ganska rätt i det. Du har ju relativt bra smak, Fredrik, det ger dig. Men
tack så mycket.
Ja, men det ska du ha. Men när du hypar det så här mycket blir man så här orolig nästan. Det känns som att det känns ibland som att du försöker lura in mig i något. Sen märker jag det från många, men hur kan det vara så bra? Alltså, är det liksom i klass med Star Wars episode 4, 5 och 6?
Ja, men om du säger en bra film du har sett, det är en riktigt bra film som är uppe på 4-5 i betyg. Jag vet att du ser en del filmer och har en egen Instagram-sida där du betygsätter. Jag vet inte om du säger Brutalisten eller vad den säger. Vilken film tänker du på?
Djävulen i blå klänning var den senaste bra jag såg.
Ja, kan du säga någon som jag har sett som jag kan då jämföra med?
Ja, men Blade Runner 2049.
Blade Runner 2049. Och då är det så här. Det här är i mångt och mycket, just kul att du säger Blade Runner, för den påminner stundtals jättemycket om Blade Runner. För de undre stadsdelarna i Coruscant, planeten, är det är Blade Runner.
Utspelar sig på Coruscant?
Delvis gör ju ändå det. För rebellrörelsen är ju, det är ju en rörelse som under de här fem, det utspelar sig 5 år. Den börjar 5 år innan Rogue One. Och Rogue One utspelar sig bara precis innan episod 4. Så du får ju följa de här, hur rebellrörelsen växer de här 5 åren. Och då är du på en väldigt massa olika planeter. Bland annat ganska mycket Coruscant, eftersom Mon Mothma är ju, och även Bail Organa, som också har en viktig roll här, som då är Leias pappa, adoptivfar, bor ju där, eller håller till där.
Men är det här mellan 3 och 4, eller när i tiden utspelar sig det?
Det utspelar sig filmmässigt mellan, om du går originaltrilogin, mellan 3 och 4, och ser du det universummässigt så skulle jag säga att det utspelar sig mellan Obi-Wan och Rogue One, samtidigt som den animerade tv-serien Rebels.
Det måste vi ju prata om nu när du nämnde Obi-Wan. Du har ju sett den stora snackisen att Ewan McGregor kommer till Comic-Con i Stockholm. Det är ju en jättebra gäst. Men den stora snackisen, vad är det, Fredrik?
Det är ju att du ska träffa honom.
Nej, det ska jag inte göra. Det var kul, jag hade gjort det men jag gick dit. Men det är ju priset.
Vad är priset då?
Vad tycker du hade varit rimligt? Du som har varit på mycket mässor och sånt.
Med tanke på att man betalar entré och så vidare. Sen 100 kanske?
Okej. Det kostar 2 000 att ta en bild. Och det kostar 2 för en autograf. Jag kan ju personligen tycka att det är värt det. Man vet ju hur dyr han är och så, men snackisen på Facebook kring det här har ju, det har ju eskalerat, alltså folk är ju rosenrasande. Men så läser man då att han tar ju en kvarts miljon för att dyka upp på såna här gatherings.
Jag skulle säga att det är lite, då börjar man ju, alltså får han inte betalt för sina filmer längre. Det är ju det som är känslan. Det är jävligt sunkigt att suga ut sina fans på de pengarna, i min spontana. Han har väl rätt bra. Såvida han inte skänker det till välgörenhet, vilket är väldigt svårt att tro, så är det här ganska hutlöst, tycker jag.
Men vem av alla kändisar hade du kunnat tänka betala 4 200 kronor för en bild och en autograf?
Harrison Ford.
Bara?
Ja, bara. Om man är iklädd Indiana Jones-kläderna.
Ja, lycka till.
Då hade jag kunnat göra det. Men grymt. Bara rent spontant då. Innan vi går vidare till Alien. Du har inte sett Andor än. Och jag vet att du älskar Star Wars. Hur pepp är du?
Ja, men 4 av 5 pepp. Jag ska faktiskt se det på semestern. Ska jag se säsong 1 först, eller?
Absolut, säsong 1 först.
Ja, jag skojar bara. Det är klart jag ska. Nej, men det blir nog lite ett semesterprojekt. Andor säsong 1 och 2.
Grymt, nu ska vi kasta oss in till det vi ska prata om ikväll. Vi ska ge oss in veckans tema, vi ska ut i rymden igen.
Som ni har väntat, som ni har längtat, nu är det äntligen här, veckans tema.
I rymden kan ingen höra dig skrika. Vad är taglinen för den första filmen som Ridley Scott gjorde? Alien 1, 1900, när kom den?
79.
Korrekt. Så den är alltså lika gammal som vad jag är. Det vill säga 46 år gammal. Det har hänt en del sen dess.
Har du?
Ja, lite grann. Jag tänker så här. Vad är ditt första möte med Alien? Vad kommer du ihåg?
Nej, men jag var ju naken på ett rymdskepp och det var en liten katt i... Nej, jag skojar. Nu är det ju vad som händer i filmen. Mitt första minne... Fan, vad synd att man inte liksom kan minnas det. Nu hade man ju velat ha en sån Blade Runner-känsla eller en Minority Report eller någonting, Total Recall. Det enda jag kan säga är att jag vill minnas att det tog vid hemma i min tv-soffa hemma. Det är ju liksom, det är ingen biofilm eller så som ligger till grund för det här, utan det är helt enkelt att jag upptäckte filmerna som ungefär 10-åring. Men sen fick det faktiskt en rejäl nytändning för mig hela universumet 2004, vill jag minnas, när jag var 14. Och Alien vs Predator kom på bio. Och jag gick på den och var i den åldern som gjorde att den filmen öppnade helt nya dörrar för mig. Jag än idag älskar den faktiskt. Jag vet inte om jag får säga det egentligen när man pratar Alien, men det blev en riktig kärleksförklaring för mig. Och efter det så började jag bara grotta djupare och djupare in i alla Alien-rullar och Predator-rullar. Så jag vill inte säga att den öppnade den, för jag hade sett Alien-filmen innan. Men den gjorde någonting med en 14-årings hjärna. Själv då?
Jag var nog också runt 14 där då. Fast det var ju 10 år tidigare. Jag var 14. Jag hade sett Alien 3, den som David Fincher gjorde, som utspelade sig på ett fängelse, och det var en Alien. Och jag kommer ihåg, för det var ju mitt första möte med Alien, och jag hade inte sett liknande filmer förut. Och jag var skräckslagen och var helt fascinerad av den här. Och framförallt i slutet, vi kommer ju spoila filmerna nu ut, så att ni vet det. Men då dör ju Ellen Ripley genom att den här varelsen kommer ut ur hennes bröst samtidigt som hon kastar sig mot det. Och jag var helt så här, så jag försökte pracka på alla mina vänner det här. De tyckte filmen var långsam, seg, skittråkig. Men jag blev så här, nu måste jag ju se vilka andra filmer det finns. Och så kom ju Alien 4. Och jag bara, yes! Och då är det den här fransmannen som gör väldigt så burleska, utsvävande filmer, som fick spakarna för den filmen. Och den var väldigt surrealistisk på många sätt. Vi kommer att prata om alla de här filmerna, och utspacad. Men jag hade ju en crush på Winona Ryder som är med i den. Så jag köpte ju den med hull och hår också. Och sen,
köper du dem med hull och hår idag?
Ja, faktiskt. Alla de här filmerna har sin egna, i alla fall de 4 originalfilmerna, har sin egna stil, sin egna prägel, sin egna take på Alien-konceptet, vilket jag gillar.
Så på samma sätt som att jag är AVP-ad, så är du Alien-4-ad?
Så kan man säga. Det är kul att, för vi kommer ju prata om de filmerna som är canon, och tyvärr är inte Alien vs Predator canon än. Vi får väl se. Däremot så är ju Predator-filmerna canon och där förekommer ju en alienskalle. Så det finns ju ändå någonstans så här, det pratas om att de hör ihop och sådär. Så vi får väl vi får se, det pratas ju också om, och du nämner Blade Runner. För det går ju rykten på internet nu att Blade Runner också utspelar sig i Alien-universumet.
Alltså jag satt och kollade på något YouTube-klipp där någon gick och bara pratade om massa lore gällande hela den här alien-grejen. Det är så kul att förbereda sig inför sådana här avsnitt. Och då sitter det någon nörd där som bara, när man ser Dallas profil, för man ser hans jobbeskrivning i någon sekund, om man stillbildar den, zoomar in riktigt noga, så kan man se att hans tidigare arbetsplats var Tyrell Corporation. Vilket indirekt då är Tyrell Corporation från Blade Runner. Men när jag frågar ChatGPT det här, stämmer det här? Då säger han att det inte gör det. De har ingen logisk koppling. Sen har ju ChatGPT fel i många avseenden och ofta haft. Och YouTubers har också haft fel. Så jag ligger i det här jobbiga gränslandet nu. Jag hade velat vara en Erik Niva nu som When We Were Kings oss och kunde liksom gräva fram den här sanningen. Men jag har inte kommit så långt än.
Ni som lyssnar, vet ni svaret på detta? För detta är ju livsviktigt. Då får ni skriva in till oss, antingen på Facebook eller, ja, det är typ Facebook.
Och kom med en bra källa.
Gärna en bild på där vi ser detta. Det kanske är någon annan som också har jobbat på Tyrell Corporation. Det kanske är så att några av dem som är med i filmerna är replikanter. Vem vet? Vi kommer ju då beta av det här universumet i kronologisk ordning. Det vill säga när de utspelar sig. Och då kommer vi bege oss till året 2089. För det är då Ridley Scotts film Prometheus börjar. En kort liksom, så här, vad tycker du personligen om Prometheus innan vi börjar analysera allt som finns i den?
Jag vill minnas att den dök upp 2012 kanske, eller något sånt, 2010. Skitsam. Jag diggade den som tusan när den kom. Jag tyckte den var ganska cool. Jag gillade att det var lite halvloja ingenjörer. Jag gillade att Noomi Rapace, en av våra svenskar, var huvudrollen. Jag tycker också att inspelet och Michael Fassbenders liksom Ian Holm, det vill säga den här androiden som är en ganska viktig del av alla Alien-filmer, sätter en jävligt cool prägel på allting. Och sen är det ju det som är så coolt med här. Den handlar ju någonstans om pseudovetenskapliga teorier gällande hur människan kom till och ja, om liksom vem var våra skapare och hur hamnar vi här? Alltså det är mycket sånt, fast med fokus då på den här alienvarelsen främst. Jag diggar den. Den har något även om den barkar lite. Vad känner du kring den?
Nej, men alltså jag gillar ju konceptet och liksom symboliken i den här filmen, och vi kommer gå in lite grann på det. Precis som du säger, det här är ju en filosofisk sci-fi film, men också skräckfilm och existentiell thriller. Men genomförandet har jag ju extremt svårt för. Det finns ju, filmen då är ju att 2089 så är det ju Elisabeth Shaw som spelas av fantastiska Noomi Rapace och Charlie Holloway som spelas av Logan Marshall Green. De är ju någon form av arkeologer och upptäcker grottmålningar från olika civilisationer som pekar mot samma stjärnsystem. Och det är ju där då det pratas om att det är där mänsklighetens skapare ska finnas. Och sen då 4 år senare efter den här upptäckten så skickar man iväg ett forskningsskepp vid namn Prometheus som finansieras av Wayland Industries. Och målet är då för dem att hitta den här, de här skaparna, eller det här platsen där som kan avslöja människornas härkomst. Men de hittar ju inte ett paradis, utan det de kommer till är ju en övergivningsforskningsstation. Men de landar ju på en planet. Och de har ju verkligen så här, de plockar ju ut the best of the best här. Det ska ju vara en arkeolog, en zoolog, en alltså det är olika, de har olika specialiteter. Och dialogen här är så undermålig. Jag vet att jag ska gå in på den här planeten. De har väl då pratar de om ska vi ta med oss vapen eller inte? Och jag tror det är någon med Rapace karaktär som säger ah, nej, vi ska komma in peace, i fred liksom. Vi ska inte visa oss vara fientliga. Nej, okej, säger alla och lämnar vapnen därhen. Och så här, ja, men tänk om ni möter ett lejon då, era jävla nötter.
Jo, men det är ju den nivån det är. Och det spårar ju egentligen ännu mer Alien Covenant sen när det kommer till liksom idiotbeslut som har liksom kritiserats skarpt. När man kommer till en helt ny planet och man har ingen aning om liksom hur det är syret här och man bara tar av sig hjälmen och tänker, jag hoppas det blir bra liksom. Ja, men det är lite så här konstiga grejer. Men så har det varit med de här senare Alien-filmerna. Det är liksom en grej och det blir lite konstigt för oss som liksom känner till Alien och Alien som är så jävla klockrena i allting de gör.
Nej, men bara för att fortsätta på det, det är inte meningen att vi ska såga filmerna i det här avsnittet, men jag vet att de tar av sig hjälmen även på den här planeten. Det är en snubbe som ställer sig och röker. Vad gör han? Han fimpar på den nya planeten. Det är så här, nej. Och sen då, den absolut värsta scenen i hela filmen är ju när den här zoologen, och en zoolog, du vet, han ska ju kunna djur, och hittar någon varelse som ser ut som en kobra som bara reser sig upp. Vad gör han då, Florian?
Är det inte så att han kommer nära den? Alltså jättenära den. Han är ju så orädd för den. Nästan som att första gången man skulle se en orm så skulle man inte gå nära den.
Han ska klappa den. Ja. Han bara, åh nej, lilla fina djur. Kom. Och vad händer?
Ja, han dör ju.
Han blir biten och dör. Och man blir så här, nej, 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 nej. Sluta med det där. I alla fall, vi har nämnt Charlie Holloway, Elizabeth Shaw. Det är de två huvudkaraktärerna där. Elizabeth Shaw får ju på något sätt representera vetenskapen kontra tro, och blir symbolen för det här mänskliga sökandet efter mening. Sen har vi Holloway som är ganska arrogant och otålig. Vi har, som du sa, Michael Fassbenders android, David 8 tror han heter, va?
Ja, och den är lite kul, för när Michael Fassbender visste att han skulle få den här rollen så behövde han hitta inspiration, som många skådespelare gör. Och vem tar man sig till då om inte en av världens bästa artister någonsin? David Bowie. Det finns ju en film som heter The Man Who Fell to Earth där David Bowie spelar en ganska skum snubbe. Michael Fassbender bygger sin karaktär på han, och jag får säga, man kan se likheterna när man har sett filmen.
Och androiderna har ju i alla Alien-filmer, för de förekommer i alla, ett jätteviktigt syfte, oavsett om de är goda eller på den onda sidan. I det här fallet så är ju den här modellen då som Michael Fassbender har gjort, har ju blivit, AI:n där har ju blivit så utvecklad att han börjar ju ifrågasätta mänskligheten. Han börjar ifrågasätta hur människan på något sätt, varför den skulle vara mer värderad än vad han är. Vilket då såklart är väldigt mänskligt att göra. Och under hela den här filmen så testar han olika gränser och går över en hel del gränser. Det är ju Hall då som ser till, de hittar ju någon form av svart sörja som då senare då han förgiftar, om det är Holloway med, som sen har sex med Noomi Rapace, som sen får det här lilla alienbarnet i sig som hon då opererar ut i en makalös förlossningsscen.
En jävligt episk förlossningsscen, för den är sådär klaustrofobisk och perfekt som vissa scener bara kan vara Alien. Det där är ju högklass. Men
det är den bästa scenen i hela filmen.
Ja, den är cool. Jag älskar också introt. Jag kan faktiskt sitta och kolla på introt ganska länge. Många tycker att de AI-gubbarna, eller inte AI-gubbarna, men de där gubbarna ser lite speciella ut. Så den gillar jag som tusan. Men den här filmen var ju först skriven som ett klassiskt Alien-manus. Och det som är så intressant där är ju att den ändrades helt för att de ville ha någonting nytt. De ville ha något mer existentiellt och filosofiskt. Då tog man in Lost-författaren Damon Lindelöf.
Åh herregud, som om inte han hade förstört Lost liksom.
Man kan säga både ja och nej om att han förstörde Lost, men förstörde han Lost direkt eller tog det tid in i serien?
Han jobbade länge för att förstöra den.
Jo, men hur länge?
Nej, men de första avsnitten är briljanta, men...
Exakt. Nej, men så är det ju med allting. Alien 1 och Alien 2 är briljanta, men... Alltså, du förstår vad jag menar. Allting kan inte hålla på för länge. Du var garanterat briljant i 20-årsåldern också, Fredrik.
Men... Fast det fanns en plan för mig och jag växer, som Zlatan säger, som ett vin.
Ja, är det någon som gör det så är det du.
Jag vet inte om jag kom in på mig nu när vi pratar androider, men tack så mycket. Det som jag har observerat i alla Alien-filmerna, och det är viktigt för den kommande, det är att det finns tre fiender. Det finns tre hot i varje Alien-film. Du har det yttre hotet som då gestaltas i form av den här xenomorfen i någon form. I de här Prometheus är ju en prequel då, kan vi säga, till senare Alien-filmerna, eller tidigare Alien-filmerna. Så den utspelar sig först. Men där finns ju också en form av yttre hot. Du har det inre hotet alltid, där det finns en förrädare av något slag i gruppen. Så är det hela tiden. Och sen har du det osynliga hotet, det vill säga de som pull the string, som är ovanför, vilket i stort sett alltid är Weyland Yutani, eller Weyland Company som de heter, innan de gick ihop med Yutani.
Weyland Yutani är också väldigt intressanta på många sätt och vis. För det
är ju företaget då som tillverkar de här androiderna och som finansierar i stort sett alla de här rymdresorna.
Ja, och de har ju slogan Building Better Worlds, vilket är lite ironiskt med tanke på att de mest förstör dem. De har ju högkvarter i Tokyo, Japan, Storbritannien och Antarktis i den här fiktiva världen. Och man kan egentligen jämföra dem med liksom Amazon, Tesla, Google. Men om alla de här liksom företagen var uppfostrade av Satan, brukar man beskriva det som. Men om Weyland Yutani hade funnits idag, tror du det hade varit högre börsnoterat än liksom Amazon och Tesla och de här?
Grejen är ju så här, det här är ju också intressant. För det här är ju på ett sätt en dystopi, precis som Blade Runner är en dystopi. Vad händer när företagen blir så stora att deras makt blir liksom större än länderna de verkar i? Och här är det ju, det är ju sant, intressant att du säger Amazon och så vidare. Jag skulle ju säga, vad skulle hända med Tesla? Om de får, jag menar, de är på väg ut i rymden, de har ju planer på att åka till Mars. Vi har ju redan sett hur Elon Musk har strypt alla så här. Han ingår i det här Dodge-paketet där de skär ner på en massa olika, förutom på rymd, där satsar de. Och vilket företag är det som får alla beställningar? Jo, det är SpaceX, hans rymdbolag. Så vi ser ju ett embryo till det som kommer att bli Weyland Yutani i verkligheten idag.
Så är det till 100%. Och sen är det ju så här, om man liksom går igenom företagsprotokollet för alla verksamheter som innefattas av Weyland Yutani, så jobbar de med terraforming, vilket är koloniserade planeter. De jobbar med rymdresor, de jobbar med vapenutveckling, AI-forskning, kolonisering och bioteknik. Så de omfattar ju allt. Det blir ju världens största företag, den här fiktiva världen.
Ja, för vad händer när Tesla går ihop med Amazon och Microsoft? Alltså, då är det ju kört. Det är intressant att kunna dra de parallellerna till verkligheten.
Jag måste också bara nämna, jag gillar ju siffror. Den här filmen kostar ju alltså 1 250 000 000 dollar. Vilket man får säga är väldigt, väldigt, väldigt mycket pengar. Men den drog däremot in 4,2 miljarder. Så att det var ju faktiskt en framgång det här. Och törsten när Prometheus kom på en ny Alien-film var ju ganska stor. För det hade ju dröjt ganska länge mellan fyran och den här.
Och jag vet själv när jag satt i biografen och jag var så exalterad. Och i början, först när jag såg den så köpte jag allt. Och sen när jag kom ut bara, fast vänta lite nu. Vad fan var det som hände där? Och vad hände där? Och sen liksom börjar man tänka. Så när jag gick och såg Covenant var jag inte riktigt lika hypad. Och vi kommer till den så småningom. Vi har ju Charlize Theron, ytterligare en A-list skådis, som spelar Weylands dotter. Och vdn då, som är Weyland, han kommer vi nämna här alldeles strax. Han spelas av Guy Pearce, så han är grundaren till Weyland Yutani. Mr. Weyland, ja. Han är med för han söker efter odödlighet. Och här har vi återigen det här existentiella temat. Han har någon form av en människa som inte kan acceptera döden och försöker hitta alla genvägar liksom till att lösa det. Och dopar sig med alla möjliga preparat och så vidare. Hans dotter är med då, spelas av Charlize Theron. Och hon blir ju en extrem symbol för just företagets avhumanisering. Där man bara sätter företagets intresse före allt annat. Hon är kall som en isbit och bara jobbar efter sin pappas protokoll.
Ja, om man insåg någonstans efter att Prometheus kom att Charlize Theron, som inte alls spelade ond innan den här kom, hon blev ju även skurken i Snow White and the Huntsman, hon blev även en stor skurk i Fast and Furious-filmerna, så att de insåg någonstans att hon kan ha den här iskalla coola blicken. Hon kan ju också samtidigt spela en väldigt, alltså hon är ju så mångbottnad skådis, man kan ju se på filmen Monster och sådana där hon vann en Oscar. Charlize Theron är ju ett jävla tillskott, får man ju säga.
Hon är magisk. Och vi ska även tillägga att det fanns en på den här tiden ganska okänd Idris Elba som spelar kaptenen på skeppet. Och han har en agenda, det är att ta skiten. Att inse till att den här skiten som släpps lös och inte kommer till jorden. Så han blir ju då motsatsen till det företaget jobbar för. Han blir det pragmatiska och tar offerrollen helt enkelt. Om vi tittar på det som bygger hela alienuniversumet, alltså den här xenomorfen, den här rymdvarelsen. Det här är ju då första gången den dyker upp, och den dyker ju inte upp i den formen som vi har lärt känna det här i. Det här är ju från början en form av svart gegga som är ett genetiskt material som är som de här engineer har skapat, en annan rymdvarelse som då är vad ska man säga, det är de som har skapat, vad vi fått reda på då, mänskligheten på jorden. Det är de som är gudarna, och de har ju då också skapat de här olika delarna, bland annat den här svarta geggan då. Och den här svarta geggan leder till olika mutationer beroende på vilken värld den har. Så när vi pratade om den här förlossningsscenen förut, då kom ju det som kallas för en trilobite, ett tentakelmonster, ut ur hände. Medans i en av de här ingenjörerna, eller engineers, också blir smittade. Och ut ur den så kommer en så kallad deacon, och det blir ju då prototypen till xenomorfen.
Jo, men så är det ju, och det är ju som med all evolution. Det är ju därför man säger, kommer man till en annan planet, det finns liksom ingen chans att hitta människor där. Vi har ju kommit fram för att den minsta möjliga slumpen av massa olika grejer har gjort att vi har skapats. Alltså, det är ju hela den här grejen med evolution som man leker med så mycket, och Ridley Scott gillar ju den väldigt mycket. Och därför är det ju väldigt intressant när det gäller en varelse. För den här varelsen är ju, det är ju den perfekta varelsen. Så det krävs ju också att det ska vara helt sinnessjuka slumpar för att det här ska liksom formas, och också att de kallar den här mördarmaskinen för den perfekta varelsen säger väl någonting om hur flippat allting är.
Men också en jätteintressant parallell till verkligheten, just också hur vi då har en oförmåga att kontrollera det vi själva skapar. Just nu AI är ett sånt exempel där vi bara skapar, men vi vet ju liksom inte riktigt vad det kommer leda.
Och AI-frågor tas ju upp i den här filmen, och det är ju långt innan AI var på tapeten. Det är ju nästan 10 år innan vi ens började använda AI som vi gör idag.
Och vi såg ju hur det gick med David Ate. Han utvecklas ju ännu mer i nästkommande film, så vilket också blir intressant. Men i det här fallet så kärnkraften som ledde till kärnvapnet till exempel, vilket vi såg i Christopher Nolans film för inte så länge sedan, där då någonting är skapat för att förstöra och då också blir ett reellt hot mot hela mänskligheten. Och det är ju exakt det alien är. Man försöker ta kontroll över någonting som man har en oförmåga över att kontrollera.
Mm. Ja, nej, 100% att det är så. Det känns ändå som att vi båda gillar Prometheus när man sitter här och pratar om den. Jag trodde ändå det skulle vara lite hårdare tongångar mot den här, men det känns som att vi båda har en typ av respekt för den här filmen.
Ja, men respekt för budskapet och tanken har jag absolut. Det finns väldigt, väldigt mycket bra i den som jag uppskattar. Sen är det vissa delar av genomförandet, framförallt på manusbiten, men även regi. Jag får lägga en del på regi eftersom Ridley Scott är högst ansvarig för att vilket blev slutmanuset. Men det finns ju intressanta poänger här som man kan dra till samhället vi är i idag. Och även här med androidernas roll till exempel. För Här blir ju David, han blir ju den som, han ifrågasätter ju, eller visar just det här att han tar inte order. Han börjar tänka själv, han blir rebellen vid ett tillfälle där man absolut inte får stå tillbaka.
Nej, oj, jävla gött, där fick ni en god hosta i öronen. Hoppas inte jag väckte er där om ni försökte somna till podden. Nej, men så är det ju verkligen. Men jag tycker ändå någonstans att vi behöver ju ta oss vidare till Alien Covenant. För jag blir ju så sugen på att prata om den här utvecklingen som David genomgår. Eller hade du någonting mer på Prometheus?
Ja, det man kan säga då, om man bara kollar på Weyland-Yutanis roll här. De har ju finansierat hela expeditionen. deras hemliga motiv här, det är ju inte egentligen att hitta alienvarelsen, vilket det blir senare, utan det här är ju att övervinna döden. Han vill ju bli en gud alik, en alv mer eller mindre. Och det här redskapet som Weyland Yutani, återigen, han lär ju sig alldeles sina misstag. Han skapar ju David, men David går bortom programmeringen och slår tillbaka. Så att här handlar det om människans gudomliga makt som man tappar kontrollen över. I övrigt så är det väl, förutom den här tentakelliknande varelsen, så är det väl den här födelsen av Deaconen som kommer ut ur Engineer, som är en av de stora minnesvärda ögonblicken. Har du något mer? Och den här kobran då?
Ja, jo, kobran och den här förlossningsscenen tänkte jag säga, men det är det ju inte. Jo, men det är ju Deaconen och Trilobiten som gör det, och det är också någon som till slut skapar den. Alltså, det här är ju en ursprungsstory. Man ska ändå komma ihåg att Alien 1 utspelar sig ju, vad är det, 2000 år efter den här filmen. Alltså, det är så långt från Prometheus liksom. Det här är hur det börjar. Det här är en origin story. Därför blir det väldigt kul nu med Alien Covenant här, för att, är det okej om jag går in på den?
Ja, jag kan bara inledningsvis säga att den utspelar sig 21004, så det är ungefär 15-20 år, nu har inte jag räknat exakt. Men som också är ännu mer filosofisk på många sätt. Kör!
Ja, exakt så. Och David blir ju lika så här en väldigt viktig del av det, men här blir han ju mer full-blown bananas. David... Hela karaktären här är ju att han någonstans ska byggas på Dr. Frankenstein eller Dr. Moreau. Man vill att liksom han ska spåra helt på den nya planeten som tillkommer. Och här är det ju också så att många tycker ju att Michael Fassbender var fantastisk i första Prometheus, så spårar det här. Och antingen kan man gilla det eller kanske man inte gillar det. Men vi klagade innan på att de här ingenjörerna som kommer till den här rymdplaneten, att de var korkade i första filmen. Men här är det ju en ny nivå av det. Att det liksom blev en, det blev nästan lite memes och YouTube-klipp kring Alien Covenant. Vad är det för? Men jag menar, det här är liksom top-notch astronauter, tänker man, eller ingenjör eller whatever. De åker iväg till yttre rymden. Det här måste ju vara kräm eller kräm av intelligenta människor. Vi hade precis Space Week här i Trollhättan. Jag skämtade om att Folkets hus aldrig haft så mycket IQ inne i sitt hus som de hade då, när det var 300 rymdingenjörer där. Generellt sett när man pratar med dem så känner man ju sig underlägsen, för att man vet att de är intelligenta människor, i alla fall när det gäller IQ. Och därför kan jag tycka att det är jättekonstigt när man skickar ointelligenta människor till yttre rymden. Alltså, det går liksom inte ihop. Det är ju roligt tv-mässigt, men hur kommer de undan med det?
Nej, och det tycker jag inte att de gör här. Vi kan väl bara dra lite handlingen snabbt då, för ifall det är någon som inte har sett eller inte kommer ihåg det. Men här är det ju ett nytt skepp, ett kolonisatörskepp som går just under namnet Covenant. De har 2000 sovande kolonister, så de är ju liksom i cryosleep. Men de har 15 besättningsmedlemmar, och det är de vi får följa, och de är på väg till en planet som heter Auriga 6. Sen då, efter en olycka i rymden, så plockar de upp en signal från en okänd planet, och trots att kaptenen inte vill det så landar de där och hittar typ ett paradis, tror de. Men det här är alltså planeten dit Elizabeth Shaw och David 8 kraschlandade efter Prometheus-filmen. Elizabeth Shaw är borta för att den, som du säger, David 8 har ju fått ett han har ju gått upp i, han har ju gått upp i nirvana. Han är ju Gud nu. Han har insett att han är så mycket mer än mänskligheten. Så han har börjat genomföra experiment på Elizabeth Shaw, Naomi Rapace karaktär, så hon dör. Och han har då lyckats skapa någonting helt nytt. Det här är ju också hemvärlden för The Engineers. Och här då så skapar han ju den här xenomorfen, men han lyckas också utrota hela den, om man utgår från att alla var kvar på den planeten, så utrotar han dem totalt. Han är liksom, han utrotar liv och han skapar liv. I den här rollen så är ju han, han har ju blivit Gud, och djävulen är samma.
Han är ju den här galningen från The Island of Dr. Moreau. Alltså, han är ju det personifierade här. Och Ridley Scott var ju så betuttad i David-karaktären, så han hade i sitt huvud en idé om David-trilogin. Där man hade Prometheus, man hade Covenant och sen en till Alien-film då som skulle levereras några år efter det här. Men den här gick så fruktansvärt dåligt och blev så sågad. Så det här var ju faktiskt sista gången vi fick se David. Och jag vet inte riktigt så här... Vill vi ha med David, eller kände vi att David gjorde sitt där liksom?
Ja, det finns ju, vi kommer ju prata om minnesvärda scener även i den här filmen. Men Michael Fassbender gör ju en, någonting som verkar vara så alla stora A-list-skådespelare vill göra. Han spelar två roller i samma film. Han spelar ju även en annan android som är liksom en nästa modell kan man väl säga. Troligtvis modell 9 då av androiderna. Och där, man, där har väl de, Weyland-Yutani lärt sig lite mer om programmering. För här har man ju då sett till att den inte ska kunna tänka så mycket själv. Och dess agenda här, det är ju verkligen att skydda besättningen till varje pris. Och till skillnad då, det är det som är så intressant, för han spelar båda karaktärerna. Så medan den andra spelar i form av gud djävul, så han spelar Walter, den perfekta mänskliga tjänaren. Den som vi verkligen vill ha. Och de två hamnar ju mot varandra för att David Eight vill förgöra den här besättningen och alla människorna bor, och Walter vill skydda dem. Och Walter är också drar sig då till att använda våld, medan då David Eight inte gör det.
Ja, men Ridley Scott beskrev det på ett ganska coolt sätt. Revolt mot sin skapare genom skapande. Det tycker jag är lite fräckt. Och det blir ju en ideologisk strid mellan lydnad och kreativ frihet. Och det är också det här, precis som Prometheus, är det viktiga med det filosofiska. Han vill ju göra någonting mer av det än bara göra det till en liksom vanlig action sci-fi, men ändå beskrivs den som en slasherfilm i rymden med extremt inkompetenta vuxna. Och det är ju det som är, det är det som är den stora missen här. Och till skillnad från Prometheus så den här drog nästan in hälften så mycket som Prometheus gjorde i biointäkter, och det var väl därför också man insåg någonstans att den var mättnad. Sen kan det ha varit att i och med att Prometheus fick också lite blandad kritik, så jag tror väldigt många kände när de såg att okej, Michael Fassbender kommer återkomma i rollen, Ridley Scott har inte riktigt fått gnistan, så det kändes som att återigen blev det lite platt fall. Jag hade kul när jag kollade på den här på bio. Jag tycker ändå den är en så här svag 3-5. Det är underhållning att kolla på Alien Covenant. Det är alltid underhållning att kolla på Alien, för det är så jävla fräckt allting. Men det blir för mycket här. Jag känner verkligen det.
Noomi Rapace då, hon är sönderopererad när den här filmen börjar. Istället så får vi följa Catherine Waterson som spelar karaktären Daniels Branson. Hon är terraforming-expert och blir nu då den som publiken sympatiserar med. Hon är den som visar empati, överlevnads... hon som överlever hela tiden och blir den som håller den mänskliga moralen vid liv i en väldigt, väldigt mörk och grym värld. Men också så har vi en kapten här också, vilket då, de dör alltid, det vet vi, som spelas av Billy Crudup, och han heter Christopher Oram, och han är religiös. Alltså, och här får vi återigen det in det religiösa. Han är nästan fanatiskt religiös. Och det roliga här, och det är det ändå Ridley Scott får ge en cred för, att det är hans religionen blir hans död när han väljer att lyssna på guden som är David Eight. Det är mycket intressant symbolik där.
Jo, men så är det ju. Och sen har vi ju också faktiskt en mycket, mycket fin skådis i form av Danny McBride, känd från Pineapple Express och Tropic Thunder, som är ändå han är ju väldigt känd för att vara komiskt lagd. Och han behövs i den här filmen för att generellt så tycker jag att karaktärerna här är ganska platta. De gör inte så mycket väsen ifrån sig, så därför är det ganska skönt att Danny McBride kommer in och styr upp lite.
Och de enda som egentligen får djup, det är de här två androiderna. Och det är också lite kul, för att när de har ju en duell, en tekvamp, men istället för att de slåss då så blir det en ideologisk duell. Vad är det de gör, Florian? De spelar flöjt, eller hur? Och försöker liksom överglänsa varandra på olika intelligenta sätt, vilket är delar väldigt många tittare i två läger. För den här flöjtduellen blir ju verkligen, är den här extremt cheesy eller är det här magi?
Nej, men likt den mycket, mycket bra filmen Den långa färden från 1971, så fanns det ju en banjo-duell. Och här ville man ju ha en flöjtduell för att skapa någon typ av filmkonst, men 99,9% av alla människor har glömt av den här flöjtduellen. Vad som gör den här filmen extra intressant också, skulle jag ändå säga, är att Ridley Scott var väldigt, eller han ville, han hade liksom bestämt sig för den här filmen kommer gå i 3D, men insåg när han sitter med sina gubbar liksom att fan, 3D dalar kraftigt i intresse liksom, vi bör nog hoppa det här liksom, vilket är väldigt, väldigt bra, för att hade man dessutom tryckt in den här rullen i 3D, det hade ju inte varit bra för någon där ute.
Nej, då hade den nog fått ännu sämre tittarantal, skulle jag säga. Om vi tittar på Weyland Yutanis roll här, så är de faktiskt inte, för en gångs skull, inte så involverade, utan det är mer deras kultur som lever vidare. Och Walter får ju representera, och det är ju första gången i så fall de representeras på ett bra sätt, kan man väl säga. Men då är de tysta guden ovanför, osynlig, och försöker kontrollera, men den riktiga guden här är ju David Eight. Och till skillnad från första filmen då, där man egentligen av misstag skapar första prototypen till Xenomorfen, så har ju David här lärt sig processen och skapar nu för första gången medvetet det som senare kommer bli Xenomorfen. Och den börjar närma sig den klassiska designen. Den är något smalare. Den har en öppen skalle. Den har annorlunda färgton och är faktiskt snabbare. Men det är nu den skapas som ett vapen av en galen man. Putin, någon? Hallå?
Ja, men precis. Sen är det ju också så när det gäller Xenomorfen. Den är ju designad av den schweiziska konstnären Horry Geiger. Men han dog precis innan den här filmen kom. Det är klart man hade hur mycket ritningar och sånt som helst, men generellt sett brukar ju han vara med och vara lite del av den här kreativa liksom, ja, designen av Xenomorfen. Men så var det inte i den här. Så att det här var första gången vi fick inte ha med legendaren. Även om hans Xenomorf för evigt kommer vara inristad i våra hjärtan. Det är ju faktiskt så, om man tar sig till vår nära fina hamnstad här, Göteborg, så kan man gå in i sci-fi-bokhandeln och gå ner i källaren där. Och då kan man få se en riktigt stor, fin Xenomorf som står där vid brädspelen och böckerna. Om man vill liksom få en känsla av hur stor och fräck den kan se ut.
Jag har faktiskt tagit en bild på den och min son såklart och sagt att det här kommer vi titta på när du har fyllt 11 i alla fall. Kanske något äldre, vi får se. Förutom då att det avslutas med att David Eight typ har mänskligheten i sina händer, vilket vi faktiskt inte då vet vad som händer där. Och nu, ju mer vi pratar om det, så börjar det ändå finnas ett intresse. Vad tog David Eight vägen? Vilket öde gick han till mötes? För han har ju försvunnit helt ur handlingen senare. Förutom då den här scenen när de slåss med flöjterna, så har de, som ganska homoerotiskt dessutom, är det någon mer scen som du minns från den här filmen, Florian?
Nej, alltså nej, helt ärligt, den har gått förbi mig ganska mycket. Det man minns är ju framförallt när de tar av sig hjälmen och bara liksom tar för givet att det ser ut att vara en lugn miljö. Jag drar av hjälmen. Jag vet att jag blev väldigt provocerad av det, för att hade man ändå haft, nu kan det vara så att jag missminner mig i och med att det var ett tag sedan jag såg den, men när man ändå har, ja men det syret ser bra ut, vi chansar, vi kör liksom. Men jag fick intrycket av att det bara gick förbi sig helt liksom, att man bara dunkade av det. Det är ju vad det är liksom. Det här är ju inte den, om man säger så här, vi ska ha en Alien-kväll, då kommer nog inte den här vara en av de topp 4 första filmerna jag ser i alla fall.
Nej, jag skulle nog säga att Alien 4 faktiskt ligger före den här. Kan vi enas om det? Eller?
Alltså så här är det ju, vi ska alltid prata en del om Alien 4. Vi ser om det blir det här avsnittet eller lite annat, men Alien 4 av Jean-Pierre Jeunet, som har gjort Det förlorade barnens stad, den är ju, som du pratade om, den är ju sjukt fransk i sin betoning. Den är ju jättespeciell, och den, alltså karaktärerna, det är nästan som en sci-fi komediskräck. Alltså den är ju så konstig, liksom som ett cirkusnummer. Så det, ja, vi skulle göra så här, säg att du och jag ska ha en Alien-kväll, Fredrik. Jag säger Alien Covenant, du säger Alien 4. Och så kör vi flippa kronan vilken film det blir. För det är liksom, det är same same för mig.
Ja, vi får se om vi ställs inför det dilemmat. Avslutningsvis har jag en scen. För jag har tittat väldigt mycket på skräckfilm, och en supervanlig trope där är ju att de folk går och duschar vid väldigt dåliga tillfällen. Det är så här, vi delar på oss, det gör de alltid. Framförallt när de kommer in i ett hus och det finns en mördare, vi delar på oss. Eller så är det någon som får för sig, jag går och duschar och så blir jag mördare. Och jag tänkte så här att, ja, det tillhörde 80-90-talet. Men i den här filmen, i Covenant, så är det vid ett tillfälle så bara, ja, för vi vet att den här Xenomorfen är lös. Men, vad händer? Nej, hon går och duschar. Jag tror hon går och duschar själv. Eller om det är han, jag kommer inte ihåg exakt vem det är. Men han går och duschar, och vad händer? Jo, hen blir uppäten. Och jag kommer ihåg det så väl, för det var ungefär som den här kobran liksom. Var det ingen som granskade manuset innan ni började filma, och hur gick den igenom klippningen? Nåväl,
den är kul att säga det. Steven Spielberg sa gällande något filmmanus, jag minns inte vilket, men då sa han att om jag hade gjort, jag kan ha varit Hajen, jag får parafrasera, men om jag hade släppt Hajen med det första filmmanusutkastet jag hade gjort, så hade den filmen blivit helt katastrof. Ett filmmanus är aldrig färdigt. Det ska bearbetas hela tiden. Och det är även så att även om man har spikat ett filmmanus, när man väl spelar in, så ska det vara tillräckligt många människor där som faktiskt vågar säga. Och det krävs enorm jävla stake. Att bara, du, Steven, ska vi inte göra om den där lilla scenen? Eller typ så när Harrison Ford bara drar den pistolen i fighten i Indiana Jones 1 och skjuter den här killen som egentligen skulle... Skojskjuter den bara. Som egentligen skulle bli en sån riktig episk svärdfight eller whatever, fisting fight. Den blir ju så episk bara för att just det hände. Och det är ju lite samma med de här grejerna. Alltså, det är aldrig riktigt klart och kan alltid bli liksom perfekt.
Vi avslutar det här avsnittet med det som egentligen startade hela franchisen. Nämligen Alien... från 1979, regisserad av Ridley Scott, ett av hans mästerverk får man väl säga. Det kan man inte säga om filmer jag pratade om tidigare. Men den Covenant utspelar sig 21.04, den här utspelar sig 21.22. Du som är bra på matte, är det 18 år som skiljer då?
Ja, precis, bra tänkt.
Nu då så handlar det om ett rymdskepp som heter Nostromo. Det är på väg tillbaka till jorden med en besättning på 7 stycken och det är ett lastfartyg så det är fullt av malm. Skeppets dator som går under namnet Mother väcker besättningen ur hypersömnen efter att man har fångat upp en signal från en närliggande planet. Det här är också en trope som återkommer om och om igen i Alien-universum. Jag spelar ju rollspelet också en del och det är typ så många av äventyren börjar. Ni får in en signal och säger någon då, ja, vi har inte tid med det, vi åker vidare, då blir det ett rollspel. Planeten heter LV-426 och enligt företagets direktiv så tvingas man att undersöka det här, och företaget är ju Weyland Yutani. Här då så hittar man en utomjordisk struktur och mystiska ägg, och ur där så kläcks det en fruktansvärd livsform, och här då får vi se xenomorfen som nu har gått in i olika stadium, och vi ska prata om deras olika stadium här alldeles strax. Men om vi tittar lite grann på rolllistan så har vi ju Sigourney Weaver som gör en av filmhistoriens mest ikoniska karaktärer alla kategorier, nämligen Ellen Ripley som tredje styrman på skeppet Nostromo.
Ja, och extra kul är ju att när det här manuset skrevs så var det ju en man som skulle spela den här rollen. Men Ridley Scott tänkte efter det och funderade lite, skrapa lite på ytan, tänkte, nej men vad fan, ska vi inte bara trycka in en kvinna i den här rollen? Och jäkla vilken tur det var, för att det här är ju faktiskt en av filmhistoriens mest legendariska hjältar och banbrytande skådis, speciellt när det gäller kvinnor i actionfilm och science fiction. Så det var väldigt, väldigt bra castat.
Och här då så får vi, hon blir dels en feministisk ikon, men och det här man börjar inse, att, eller man börjar inse, men man ser ju en röd tråd här bland Ridley Scotts filmer. Han gillar ju ifrågasättande, han vill att alla, för att överleva i hans filmer så måste du våga ifrågasätta och gå emot de som bestämmer, annars så dör du, oavsett om det är gladiator eller i rymden.
Ja, och så är det ju verkligen, men en rolig grej som Ridley Scott har sagt, det var när han ringde Sigourney Weaver liksom för att bara så här. För det var inte direkt så att han direkt tänkte jag ska ha henne, jag vill ju ändå se henne casta liksom. Men när han pratade med henne i telefon har han sagt att bara jag hörde hennes röst så visste jag att det var rätt. Och det får man ju säga är helt fantastiskt.
Ja, men precis. Och vi får se, vi vet ju inte om man tyckte samma sak om kapten Dallas som spelas av Tom Skerritt. Och det här kapten, alltså återigen, här har vi en auktoritet. Men han är helt maktlös, han tappar ju all kontroll. Återigen så skildrar han hur någon som bör sitta på makten och kontrollen blir meningslös. Han lyckas inte ens hålla ihop gruppen.
Nej, men så är det ju. Och det som också jag tycker gör den här väldigt intressant, till skillnad från filmen vi pratade om innan, det vill säga Covenant, det är ju att hela den här besättningen är ju fylld av starka karaktärer. Tar man Tom Skerritt då som spelar Dallas, vi har John Hurt som spelar Kane, vi har Veronica Cartwright som spelar Lambert, Harry Dean Stanton som spelar Brett, Ian Holm är ju den här androiden då som spelar Ash, som är David på den tiden, om man säger så, den här androiden. Och sen har vi faktiskt Jaffet Kotto, som för många tänker, va? Jo, jag vet att du vet vem det här är, Mikael Strandlin. Det är ju Bond-skurken från Leva låta dö, Kananga, som också är en i gänget. Alltså hela det här crewt är ju också så här, det är en sån otrolig styrka i att när man ser den här första gången så vet man inte vem som ska vara huvudrollen, för alla får ganska mycket tid. Alla får liksom en fin presentation. Man värnar om alla karaktärer här. Det är inte så när man ser en typ så här klassisk B-actionfilm där man ser direkt det finns en huvudroll här, resten är bara till för att dö. Här blir nästan alla dödsfall som en chock första gången man ser det, för att de har värnat så mycket om att alla de här karaktärerna, det är riktiga människor. Vi bryr oss om er.
Och det är ju här Ridley Scott skapar den här genren egentligen. Han hade ju sett på Star Wars innan och sagt att shit, jag kommer aldrig kunna göra en rymdfilm som jag har tänkt om jag inte gör någonting helt annat. Och så gör han det här, vilket är helt annat, och skapar en helt egen genre i skräckgenren. Ian Holm då, som vi pratade om, som spelar Ash, som också dyker upp som Bilbo i Sagan om ringen-filmerna bland annat. Han har ju, och här är också intressant, medan David Eight ifrågasätter överheten och blir gud så småningom, och Walter blint skyddar besättningen, så har vi här första gången en robot som följer företagets lojalitet in i döden. Han gör allt för att gå företagets ärende. Han är ju Weyland Yutani förkroppsligad. Och det spelar liksom ingen roll vilka människor som står i vägen. Han går inte sin egen agenda. Han går inte crewets agenda. Det är bara företaget. Och det skiljer sig ändå ganska mycket från tidigare androider, vilket också är väldigt intressant. Hur alla androider i alla filmer skiljer sig.
Ja, herregud, det är ju en sån jäkla råstyrka. Sen är det ju också mycket annat med den här som liksom är bara filmhistoriskt deluxe. När den här alien exploderar ur John Hurts bröst.
Jag tänkte vi säga det. För John Hurt, den här legendariska skådespelaren som både du och jag har träffat, får göra den här ikoniska rollen. Det är magiskt.
Ja, men det är det. Och det är en av de mest, så här, någon gång ska vi göra ett avsnitt om de mest kända filmscenerna någonsin. Då är ju det här överlägset den. Och det som också är så jävla snyggt med den här scenen, det är ju att ingen av de andra skådespelarna förutom Ridley Scott och John Hurt visste om det här. Så den chocken när alla bara ser att John Hurts mage bara exploderar liksom, det är så otroligt roligt gjort. Och också att man kan vara så liksom närvarande och tänka, ja, vi kanske spelar in en film, men vi ska också ha kul under den här inspelningen. Sen är det ju så att vi måste bara liksom ta vid lite extra vid xenomorfen här. Den är med totalt 4 minuter under hela inspelningen. Det är den här svenska designen som vi pratar om, Hore Geiger, som gör den här. Och hur han gjorde den här är otroligt snyggt. För att hans tanke var att han skulle använda biomekanik, sexualitet och död i ett. Och för att få ihop det så fanns det en riktigt lång nigeriansk student. Han var 2,18. Han hette Bulai Bedeo och hade jättelånga armar. Och de tränade upp han i mimik och dans för att röra sig liksom utomvärldsligt. Och visst fan lyckades de med det, för att det är precis som hajen i Alien. I och med att du ser den så lite så blir den så fruktansvärt obehaglig. Och varje gång du ser det så är det en sån extrem du vet, kockkänsla. Och det är också det här less is more. Det kan liksom inte beskrivas bättre i den här filmen. För att känslan av att du aldrig riktigt vet vad det är som händer är ett klockrent exempel att göra film på.
De har ju verkligen gjort det här till en sån här krypande skräcken där man sitter och blir paranoid som tittare, för att du inte visar du är rädd för hela tiden, och vilket då förändras senare av förklarliga anledningar. Men det gör ju också det, så alltså bara den här katten som stryker runt, man sitter ju där och är det hund? Nej, är det senare trean som är hund med kanske. Och man bryr sig om katten. Det är också kul här. Det är första gången man har en android med på det här sättet som visar sig vara fientligt inställd mot de som är det. De är inte till för oss, även om alla tror det. Och när det avslöjas så blir det en chock för publiken också. Så helt plötsligt inser man att shit, det är inte bara en fiende, det är fler. Och det är också så otroligt snyggt gjort.
Ja, men det är det ju. Och det som vi som är såna jäkla filmnördar, man älskar ju när det liksom inte är effekter som styr. Klart det var jättemycket svårare 79, men jag menar bara en sån grej när Ash, ja, han blör ju, men det är ju givetvis någon typ av robotsörja, men den är liksom gjord av mjölk, kaviar och slime. Och den sörjan glömmer man aldrig, för den är så målande över liksom hur en robots insida skulle se ut. Sen är det också det här med skeppet som heter Nostromo, som kanske är ett av de fräckaste namnen som finns, och det heter ju även Josef Conrads bok. Josef Conrad känner ni igen, va? Han gjorde ju även Apocalypse. vill säga mörkrets hjärta. Men i början hette faktiskt inte den här, det här skeppet Nostromo. Den hette Snark. Men jag är jävligt glad att de bytte till Nostromo, för att Snark är bra mycket deppigare än Nostromo, och det har även gjort att alla de här namnen är ju också gudanamn. Så det blir också någonting, var alla de här ärendena är liksom att de ser sig själva som gudar, och man tänker att Wayland döper dem efter stora ting för att vi är här för att göra stora ting liksom.
Extremt symboliskt.
Ja, extremt symboliskt.
Och det här är ju också första gången som xenomorfen då verkligen, eller ja, uppenbarligen sedan den första filmen, men här är den ju, är den i lite olika stadium, för här kommer den ju först ut ur ett ägg. Är det inte den här sörjan längre, eller? Men det kommer ut ett ägg, och då är den en facehugger. Den här facehuggen påminner lite grann, alltså den tar ju sig in i en värld som en parasit, där den då lägger det som sen blir xenomorfen i dess kropp, och sen då så föds den här ut ur sin världskropp, och då blir den xenomorf. Så det är ju som en förpuppning som försiggår här också, vilket är ganska intressant. Men båda de här jävla varelserna är ju extremt obehagliga, både facehuggen och xenomorfen.
Ja, så är det ju verkligen. Så jag vet att Fredrik och Filip, de hatar marknadsförare, de tycker det är de värsta människorna. De har sagt att skulle en båt fylld av marknadsförare bara springa, så hade de bara skrattat åt det, i stil med det jag parafraserar lite. Men jag vet att utan marknadsförare så hade faktiskt inte det som du började avsnittet med sagt. För tyvärr skrev inte manusförfattaren "In space no one can hear you scream", som kanske är en av de bästa liksom taglinesen i filmhistorien, utan den skrevs av ett marknadsföringschef som heter Philip Gips. Och ja, det tar ju emot, men man vet ju att återigen är vi där igen, när man tänker att allting är rätt, men ska vi bara kolla om en marknadsföringschef kan göra någonting bra där, och så sätter man den taglinen. Och en sån tagline, så här, man kan ju förstå hur mycket mer den gör för alltså filmens eftermäle. Det är helt otroligt.
Där lyckades, men han kan ju berätta för sina barnbarn med gott hjärta att han har skapat ett av filmhistoriens bästa tagline.
Ja, men så är det verkligen. Och Dan O'Bannon och Ronald Shusett, som skrev det här manuset, när de också hade skrivit klart manuset, så hette filmen Star Beast. Så grunden var ju egentligen att den skulle heta Star Beast, men Star Beast är ju, alltså jag vet inte om man kan ha ett större benamn där Alien bara är så fruktansvärt rent. Det är lite som i filmen The Social Network, när Justin Timberlake sitter med Jesse Eisenberg då. Justin Timberlake spelar ju Napster-grundaren, och Jesse Eisenberg är ju Mark Zuckerberg, och då säger han Napster-grundaren bara: "Men du, skippa det och bara ha Facebook." För innan hette den ju The Facebook, men om man skippade det och det bara blev Facebook, så blev det jävligt mycket renare. Och det är ju samma här, Alien, inte Star Beast.
Och inte The Alien heller.
Nej, inte The Alien heller, utan bara Alien. Så jävla rent alltså.
Och den här filmen är ju ikonisk på så många sätt. Dels för att det är den egentligen första riktiga klaustrofobiska skräckfilmen, där ett yttre hot en efter en plockar våra huvudkaraktärer. Den har en kvinnlig protagonist som går till historien som en av de största stjärnorna, alltså karaktärerna någonsin i filmhistorien. Och man tar fram en filmvarelse, ett monster, som är det mest ikoniska i filmhistorien. Det är jävligt. Alltså jag tror inte Ridley Scott förstod vad det var han gjorde här.
Nej, det brukar ju vara så. Alltså, folk inser oftast inte. Till en början fanns det också en liten liksom tanke med att det här kanske blir en lite B-film liksom. För att det är ändå så att Star Wars hade kommit 2 år tidigare, och det var liksom, de visste att det vi gör är inte Star Wars. Alltså långt ifrån, vi gör våran egna grej. Men återigen är det Less is More som gör att den här filmen vinner allting på det liksom. Jag menar, den hade ju en ganska blygsam produktionsbudget på $10,700,000 och drog in $186 million. Så det är ju också ett extrem framgångsexempel på bio, både internationellt och i USA, så var ju det här en dundersuccé. Så det är lätt att förstå varför det har blivit en sån stor franchise kring Alien, och böcker och tidningar och tv-spel och gud vet vad. Det vi vet i alla fall, Fredrik, det är att det finns så mycket att prata om det här, så det kommer bli mer Alien-avsnitt.
Ja, vi har 5 filmer kvar att dissekera och gå in i, och ett universum som bara växer för varje film. Och det ska vi göra, det blir ju Alien del två helt enkelt. Om vi ska, eller Aliens kan vi döpa avsnittet till, för om vi ska vara lite James Cameron.
Men det är klart vi gör det. Vi kör Alien och Aliens och så ser vi bara till att det är klart det nästa gång, så att vi inte behöver ta oss in i Alien 3-spåret, va?
Det hade ju varit kul att skriva Alien 3. Nej då, vi tackar så mycket för att ni har lyssnat så här långt. Vi är jätteglada ifall ni vill komma med synpunkter på de tre filmerna vi pratat om. Har vi missat någonting? Har vi fel om någonting? Vill ni lägga till någonting? Gör det. Vi vill ha med er så mycket som möjligt. Vi tackar så jättemycket för att ni har lyssnat.
Jag kom på att jag har fel. Jag sa ju att Alien nu spelar sig 2000 år efter Prometheus, kom jag på. Så är det ju inte.
Nej, verkligen inte. Det var jättekonstigt.
Nej, det var ju typ 200 år knappt, va?
Ja, precis. Om vi ska vara helt om vi ska dubbelkolla det här, så utspelar ju sig då den första Prometheus, säg då 2089, och 2122 utspelar sig Alien. Så det är ju inte ens 100 år.
Man säger ju en del fel på riktigt också. Det är ju, ibland har vi ju funderat på, ska den heta Geekpodden eller Killisa-podden? Men vi behåller Geekpodden, va?
Ja, det är väldigt sällan vi har fel, får vi tillägga. Vi brukar vara ganska pålästa. Och det här var ju kul, för vi kom på felet. Men det blir jättekul att fortsätta gotta ner oss i Alien-universumet, Florian. Och det ser jag fram emot. Och nästa vecka blir det någonting helt annat.
Men, ja, det blir det. Men jag vet att vi ska avrunda här nu. Men jag kom på en grej som är väldigt bra med att den här utspelar sig 2172 eller vad fan det var. Det är ju att i Alien och alla de här rymdskeppen, man sitter ju och röker inomhus igen. Man får ju inte röka på flyg idag, men det känns jävligt skönt att om 200 år får man röka inomhus igen och på flygplatser och på rymdskepp och sånt. De röker ju hela tiden i Alien-filmen.
De tjuvröker nog, tror inte det.
Ja, det kanske de gör, men det känns som att typ larm och skit skulle gå på, alltså, på den tiden. Det känns som att de har så jävla avancerade larm och system och sånt, så de är inte rädda för lite fimpar här och där.
Är det du ser fram emot mest i framtiden, om 200 år, att folk röker på inomhus?
Ja, men säg att om jag blir nedfryst, så kommer jag ändå känna en genuin lycka i att om jag vaknar på 200 år och jag ska flyga till USA, att någon bara, men du får röka här. Alltså, det är klart man ser fram emot det. Tänk att sitta med en vattenpipa och bara bånga den i 7 timmar på ett flyg, liksom.
Ja, det här blir ju en bra början på avsnittet. Eller bra avslutning, menar jag. Vi tackar så jättemycket. Det är jag, Fredrik Forninger.
Och Florian Limmar.
Ha det bra. Ciao.